Tack Jesus för att du är här just nu. Tack för att det är frihet i ditt namn, Herre. Tack för att du känner oss var och en som har kommit hit idag. Och jag ber dig att du ska på något sätt tala, Herre. Genom ditt ord, Herre. Att du ska visa dig, Herre, genom din ande. Tack för att du är här just nu. I ditt namn. Amen. Vi ska idag få höra första delen av en ny predikoserie som vi kommer ha här i 4 delar. Och den är utifrån den här boken, Livet jag längtar efter. Och det slog mig nu när jag satt här och funderade på varför kom vi i teamet fram till det här. Det kanske mest vittnar om oss själva, att vi själva tänker att det finns mer i våra liv och vi längtar efter mer. Och då tänker vi att det kanske är någonting som vi alla mer eller mindre gör. Boken ser ut så där ibland och så här ibland. Den är faktiskt köpt på second hand för en billig peng. Det är därför den ser lite annorlunda ut för en äldre upplaga. Det är bara ett tips. Att där kan man hitta riktiga guldkorn. Har ni den här hemma och läste den för länge sedan, så läs den gärna nu igen när vi ska predika ur den. Vill ni läsa den så finns den att beställa på olika bokförlag. Och ja, någon kan få låna min upplaga om ni vill. Det är kul och vi får låna av varann om man vill hänga med på det sättet. Den är skriven av John Ortberg. Och han skriver så här i den här boken, att han inleder så här: jag är besviken, säger han. Jag är besviken över att jag inte är mer besviken. Och han menar att när han ser på sig själv och ser sitt liv, så ser han flera tillkortakommanden, naturligtvis. För det gör vi ju allihopa. Och så märker han att han har slutat att bry sig så mycket om det. Mer landat i, ja, det var så här det blev. Det här som är livet. Och så har man kanske slutat att bry sig, och den här insikten gjorde honom väldigt besviken. Och det var det som också gjorde att han skrev den här boken. Var det så här som det skulle vara? Jag kan titta på mitt eget liv, och jag är ju en mamma. Och jag vill ju finnas där för mina barn. Jag vill lyssna till dem, jag vill lära dem om livet och ge dem bästa förutsättningarna för ett gott liv. Jag vill att de ska minnas sin barndom med mycket skratt och lek och gemenskap. Men sanningen är ju ibland att jag kan känna mig ganska så trött. Och när min stora tjej Mira vill att jag ska läsa bok för henne på kvällen, så hittar jag på anledningar till att slippa. Och det är faktiskt att leka med leksaker. Det är bland det värsta jag vet. Det är så tråkigt. Och ibland så inser jag att jag kan skälla mer än vad som är befogat. Och ibland när jag ser på det här så kan jag ju känna mig besviken. Jag är en fru. Jag vill vara flitig och duktig. Jag vill ha ett trevligt kök och laga fin mat och ha ett fint hem. Nu när jag är hemma om dagarna, är föräldraledig, så tänker jag att det hade kanske kunnat vara möjligt. Och jag vill uppskatta min man för det som han gör för mig och familjen. Men ska sanningen fram så är jag ju rätt så ofta sur när han kommer hem. Tycker jag kanske haft en egentligen inte alls så jobbig dag, men just då kanske det känns så. Jag slipper gärna att vara i köket överhuvudtaget, om jag får önska. Och ser hemmet ut som ett bombnedslag, så kan det ju ibland vara enklare att blunda än att se det. Jag är en konsument också. Jag tänker att det är bra att handla hållbart, minska på plast och inte konsumera varor som tillverkas under slavliknande förhållanden. Så, men ibland så ta det där överhanden att köpa mycket och billigt. Och jag konsumerar ibland gärna en hel del. Jag är en kristen. Men ibland kan man fundera på hur mycket av den där bönen och bibelläsningen som det där som vi tänker är andliga övningar. Ibland så med handen på hjärtat så kanske det inte blir så mycket av det. Det kan man ju hitta anledningar till. Man är småbarnsförälder, man hinner inte. Och så här skulle jag kunna fortsätta om flera delar i mitt liv. Överallt kan vi hitta mycket bra men också en del besvikelser. Och den här boken handlar om det och den här predikoserien ska handla om att det finns möjlighet till förändring och förvandling. Och att det här livet som lärjunge, att följa Kristus, det är möjligt i alla livets skeenden. Men det måste kanske se olika ut. Och vi ska se på att saker kanske inte är precis som det ser ut. Och vi kommer komma fram till kanske att det finns hopp för mig. Och då finns det ju faktiskt verkligen hopp för dig också. Det kristna livet, när jag var ung så var det väldigt radikalt. Och det är rätt så vanligt att det är när man är ung, oavsett vad det är för någonting man pysslar med. Det var väldigt svartvitt och jag hade klart för mig hur jag ville leva mitt liv. Och jag kunde faktiskt till viss del leva upp till den här höga ribban som jag själv la. Sen kom livet, sen kom mognaden, äktenskap, föräldraskap. Och plötsligt så förändrades förutsättningarna. Och jag märker att jag kan se människor i min närhet som upplever att jag kan inte leva upp till det där som jag tänkte när jag var så där ung och radikal. Och då blir det liksom att man tappar det. Man kan inte hålla den här höga standarden eller ribban. Och då kanske man struntar i det och tänker att ja, men jag får sätta lärjungaskapet på paus ett tag. Familjen och karriären måste gå före. Men lärjungaskapet, det handlar ju om alla livets skeenden. Och det måste ju finnas ett sätt för mig att leva i efterföljelse av Jesus i alla livets förhållanden. Som kristen människa så är jag en avbild av Gud. Med mitt liv så målar jag en bild av vem Gud är. Som kristen är jag en liten Kristus som visar vem Kristus är med mitt liv. Och mitt liv formas ju av honom. Och det betyder ju att jag borde bli mer och mer lik honom. Hur vi blir lika Jesus, det kan vi läsa om när vi läser om andens frukt. Den växer inom mig och det är då det syns att jag tillhör honom. Och vi kan se det i Galaterbrevet 5. Och jag läser den från vers 16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte köttets begär. Köttet söker det som är mot anden och anden söker det som är mot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg redan vad jag har sagt, att den som lever så ska inte ärva Guds rike. Men andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet och trohet, mildhet, självbehärskning. Sånt är lagen inte emot. Den som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Jag tycker det är ganska viktigt att i den här översättningen som jag läste nu, Folkbibeln, så står det andens frukt. I Bibel 2000 och säkert i kanske andra undervisningar har ni hört om andens frukter. Och är det då någon skillnad? Ja, det är det. För att om vi tänker oss då om det skulle vara andens frukter, så är de här olika kärlek, glädje, det är liksom olika saker. Men om man säger andens frukt, vilket faktiskt är närmare vad det faktiskt står i grundtexten, då är ju det här en enhet som växer tillsammans. Så de här olika egenskaper är mer som klyftor. Och vi ser nästa bild. Mer som klyftor i en frukt. Så man kan inte säga så här att ja, det här med, jag har så stort tålamod, men det här med kärlek är ingenting för mig. Det liksom inte, går inte att utesluta vissa saker. Frukten är en och den växer tillsammans. Som klyftor i en frukt. Och det här, det är ju det, när det här växer som mitt lärjungaskap växer. Och det är ju faktiskt det här som är tecknet på att jag är en lärjunge, att jag är en kristen. För växer inte andens frukt i mitt liv, så är jag faktiskt inte en efterföljare till Jesus i dess rätta bemärkelse. Utövar vi vad vi kallar för andliga övningar som bibelläsning, bön, kyrkobesök, men livet inte visar någon tillväxt av frukten, så är ju det andra inte värt något. Det är som i de kända verserna i första Korinterbrevet 13. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, så är jag bara ekande broms, en skrällande cymbal. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger, om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, då vinner jag ingenting. Det är så lätt, och många får den här bilden av det kristna livet, att det går ut på massa förbud. Massa saker som vi inte får göra. Det finns faktiskt, jag vet inte om några av er känner igen den här sången. Jag tänker att det kanske är på skämt, men det är nog inte det. Den går så här: vi behöver inte röka, vi behöver inte snusa, vi behöver inte dricka, vi har kul ändå. Vi får inte gå på bio, vara ute efter nio, nej, vi sitter hellre här i våran ungdomsvrå. Vi är kristna, vi har roligt, må ni tro, kom följ med oss och låt vår vänskap gro. Jag vet inte om någon känner igen den. Nej, ni har inte hört det var ju bra. Men är det här som är ett andligt liv? Jag tror inte så jättemånga människor som inte har lärt känna Jesus är intresserade av det här livet som vi just nu läste upp. Det är så konstigt med oss människor, för vi vill så gärna göra gränsmarkörer för hur långt kan jag gå och fortfarande räknas med i den andliga gemenskapen. Och det här är viktiga frågor för ungdomar speciellt, för det fick jag mycket när jag jobbade som ungdomspastor. Får jag göra så här eller inte så här? Hur långt hit kan jag gå? Och hur långt hit bort kan jag gå och ändå räknas med? Vad får vi göra? Vad får vi inte göra? Men livet med Kristus, det har aldrig handlat om hur långt bort jag kan gå. Eller hur? Det handlar ju om hur nära honom jag kan komma. Och det här vi ofta misslyckas. För vi tänker att andlighet ibland handlar om en massa göra och måsten. Och vi pratar om det andliga livet ibland i termer som att jag måste ta tag i det här med mitt andliga liv. Har ni tänkt så någon gång? Jag har tänkt det massa gånger. Åh, jag måste ta tag i mitt andliga liv. Men ska jag avslöja någonting här? Att Gud är inte intresserad av ditt andliga liv. För han är intresserad av ditt liv. John Oper skriver det i boken här om andliga övningar. Det är de som får oss närmare Jesus och gör oss mer lika honom. Jag vet inte vad det här ordet andlig övning kan få dig att känna. Kanske låter lite stelt. Kan låta lite tråkigt. Kanske något man nästan tänker att man åker till ett kloster för att utöva. Men i den här boken så har han tre överskrifter för vad andliga övningar inte är. Och det här kan jag tycka är bra, för även om på något sätt det kan kännas självklart, men det är så lätt att vi tänker så här om andlighet och andliga övningar. Så om vi tar den första. Så andliga övningar är ingen barometer på andlighet. Det finns nog flera av oss, mig själv inkluderat, som ibland känner oss nedtyngda, känner oss dåliga och känner oss som oandliga människor när vi inte gör tillräckligt mycket av det som vi tänker är andligt. Vi kanske tänker att om jag ber till Gud nu så säger han, jaha, var det dags att komma här nu? Men syftet med de här övningarna är, som vi har varit inne på, det är ju att växa i kärlek till Gud och människor. Och det här är ju någonting som vi i den här församlingen har tyckt det var så viktigt att det finns med i vår slogan. Pingstförsamling i Hässleholm med hjärta för Gud och människor. För andlighet går inte att mäta i antal bönetimmar eller lästa kapitel i Bibeln, utan det syns i frukten av våra liv. Vi behöver inte imponera på Gud eller på någon annan för den delen och visa hur överlåtna och andliga vi är. Han skriver, han går rätt så hårt till här och skriver, det går att ägna dygnets alla vakna timmar åt andliga övningar och att göra det på ett sånt sätt att vi blir mindre kärleksfulla istället för tvärtom. I det fallet vore det bättre att låta bli. På tvåan här har vi att andliga övningar måste inte vara obehagliga. Ja, men ni vet, om ni tränar till någonting, och det är så jättedumt att jag står och pratar om träning, för det är ju inte min starka grej, men ni är ju andra här som vet vad vi snackar om. Men om vi tränar, om jag ska träna till en korvätartävling heter det, va? Då ser träningen ut på ett visst sätt. Men om jag ska träna till att springa tjejmilen som går av stapeln här nu, så tränar jag ju på ett annat sätt. Och hur jag tränar, det formas ju av vad det är mitt mål består av. Och målet är ju kärlek, glädje och frid. Och då borde ju övningarna kunna vara riktigt trevliga. Som vi hörde här Emma-Lena prata om, musik och lovsång. Det kan ju vara en andlig övning. Sen har vi trean här. Andliga övningar är inte ett sätt att förtjäna Guds gillande. Ja, men tänk om vi hade kunnat vara tillräckligt goda och förtjäna Guds förlåtelse. Tänk om jag i min andlighet kunde visa, liksom, här är jag. Gud, se mig. Tyck om mig. Se hur överlåten jag är. Men övningarna är inte till för Gud, utan de är till för oss. Och de hjälper oss att förvandlas. Ett sätt att tillägna sig och utvecklas i den riktning mot det liv som Gud i sin nåd erbjuder oss. Om vi istället funderar på vad andliga övningar faktiskt är istället för vad de inte är, så skriver Ortberg så här, och nu gäller det att hänga med. Jag får ta det två gånger tror jag. En övning är något som jag kan göra med hjälp av en direkt ansträngning för att lära mig det som jag inte klarar med en direkt ansträngning. En övning är något som jag kan göra med hjälp av en direkt ansträngning för att lära mig det jag inte klarar med en direkt ansträngning. Okej. Nu kommer det igen, det här med träning. Säg att jag har fått för mig, Gud förbjude, men tänk om jag har fått för mig att jag ska springa Ultravasan med Glenn. Det är 9 mil. Och mitt första träningspass inför det här, så tänker jag, ja, men då springer jag 9 mil då. Och det säger sig självt, om man har lite erfarenhet av hur kroppen fungerar, att det skulle jag inte klara av. Jag hade stupat efter en liten stund. Och jag hade kanske dött till och med, tänker jag, om jag skulle försöka. För det är fullständigt omöjligt för mig. Och på samma sätt, vi kan inte bara gå ut och liksom tänka liksom att nu förändras jag. Nu blev jag lik Jesus och nu är jag kärleksfull mot alla och nu liksom sådär. För då stupar vi. Vi klarar inte det. Andliga övningar är sånt som vi gör för att komma närmare det målet. Och andliga övningar är alltså det som lär mig att leva ett liv allt mer där andens frukt får växa. Det finns ju hur många övningar som helst. Avskildhet kan vara, tjänande kan vara, syndabekännelse kan vara, att läsa och fundera över bibelordet kan vara. Och det är väldigt mycket som kan i våra liv vara en andlig övning. Det som främjar det andliga livet. Till exempel så kan det vara så enkelt, så jag vet inte hur det är för dig, men när jag har sovit för lite, då kan det i min karaktär finnas en viss brist på andens frukt. Är det någon som kan känna igen det? Och istället då för att sätta mig ner på mina knän och ta en bönestund att Gud rätta till det här i mitt liv, så är ju det allra visaste och andligaste att gå och ta en tupplur och sova en stund. Bibeln beskriver faktiskt väldigt ofta om att sova gott. Och så tänker man så här, ja, men är det möjligt? Är förändring ens möjligt i mitt liv? Jag har tänkt så många gånger att förändras och så många gånger så visar det sig att det inte funkar. Men Bibeln är fylld av berättelser om människor vars liv inte blev som det var tänkt. Och det är så lätt att tänka på att det är kört att det blev så här. Men Gud, han uppenbarar sig om och om igen och visar att förändring är möjlig. Vi ska dyka ner i en mans liv som på många sätt inte blev som det var tänkt. När Mose föddes så var hans folk slavar i Egypten. Och just när han föddes så ansåg farao, kungen av Egypten, att hans folk hade blivit för många. Och att alla små nyfödda pojkar skulle dödas. Så det började alltså extrem dramatik. Hans mor lägger honom i en korg i floden Nilen och hoppas att han ska överleva. Och bebisen blir hittad av faraos dotter som direkt blir förtjust i den lilla pojken. Och han blir inte bara räddad utan han får växa upp på slottet hos henne. Och jag kan tänka mig att det var ett bra liv. Ett lyxigt liv. Någonstans bär han ändå med sig sin identitet. Han är israelit och hans förtryckta folk. Det är något med det som han inte riktigt kan köpa. Så en dag när han ser, han är i 40-årsåldern en dag när han ser en egyptier misshandla en ur sitt eget folk. Och han blir så arg, så upprörd att han dödar den här egypten. Det är ju ett tillfälle när liksom andens frukt helt har gått åt sidan. Och det är helt fel. Hur kunde det bli så fel? När han insåg att hans hemlighet hade läckt ut så fick han fly ut i öknen. Och där var han i 40 år och vallar får. Och man kan ju tänka, han var en man som hade någonting på sitt hjärta, men det blev att valla får i öknen. Det blev inte mer. Och man kan tänka att det kunde ju ha slutat där. För han har kommit upp i den åldern att han är 80 år gammal. Och han är förmodligen besviken på livet. Livet blev inte det som han har längtat efter. Och så kom den här dagen med den stora vändpunkten. Han ser en buske. Han har säkert sett den många gånger. Och säkert gått förbi den busken. Men nu var det någonting som var annorlunda. Den brann, men den brann inte upp. Och han säger, jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Han hade ju kunnat ignorera den här busken. Och då hade så mycket av historien sett så annorlunda ut. Men det stora och det viktiga som han gör, det är att han stannar upp och han bryter sina vanliga rutiner. Han vågar att gå åt sidan. Och genom busken så berättar Gud vad han vill att Moses ska göra. Att han ska leda sitt folk ut i Egypten. Att de inte längre skulle vara slavar åt farao. Och det här är ju någonting som har legat på hans hjärta hela tiden. Men hans misslyckande och hans brist på andens frukt i sitt liv har gjort att det kändes kört för honom. Kanske tyckte Mose att Gud valde en konstig tidpunkt. För 40 år tidigare så hade det ju varit bättre, hade man kunnat tycka. Då var han ung och stark och han hade kontakter rakt in i maktens korridorer. Men nu var han ju ingenting. Han var bortstött från sitt eget folk och han var på flykt från egyptierna. Och han sa till Gud att jag kan inte tala och det är ingen som känner mig. Men Gud säger, jag vet allt det där, men det spelar faktiskt ingen roll, för jag är med dig. Dina skuldkänslor och otillräcklighet säger inte hela sanningen om dig. Du är som du är, men inte bara det. Du är mer än den du är. Men du är ännu inte den du ska bli. Jag ska vara med dig. Och Mose, han svarade då någonting rätt så logiskt. Men vem är du? Och då svarar han, jag är den jag är. Mose liv och förvandling, det visar oss att när Gud är med så är förvandlingen möjlig. Det visar att även fast man har gått i samma vanor i kanske 40 år, kanske ännu mer, så kan man leda in livet i ett mönster som man längtar efter. Ett liv som man längtar efter. Det är så lätt att vi delar upp våra liv i olika delar och sätter nästan som skottsäkra väggar emellan. Och så att de här olika delarna inte får påverka varandra. Mitt andliga liv är min ensak. Och det kanske uttrycks att jag går i kyrkan med en husgrupp och läser Bibeln ibland. Sen har jag mitt arbetsliv där jag med mina kollegor beter mig på ett visst sätt. Och sen har jag mitt hemmaliv där jag kanske beter mig helt annorlunda. Och så tycker vi att det kan vara svårt att dela med oss av vår tro. Ja, det tror jag det. När jag liksom delar upp en del av livet i mitt andliga liv, redan där är det någonting som blir en brist. För när inte något annan del av mitt liv präglas av andens frukt, så kanske jag inte ens har ett andligt liv. Jag längtar efter ett liv som är helt och heligt. Om man då nu avslutningsvis ser på mitt liv igen, där jag började, så kan vi se hur jag genom andliga övningar med andens och tillväxt i andens frukt skulle kanske kunna bli en mer närvarande mamma. Jag skulle kanske kunna bli en bättre och mer uppmuntrande fru. Jag kanske skulle bli lite mer försiktig konsument med högre moral. Och jag kanske skulle kunna bli vad vi lite slarvigt säger, en bättre kristen. För när vi delar upp livet så blir vi splittrade. Men blir vi mer lika Jesus så påverkar ju det hela livet. Och det blir det livet jag längtar efter. Jag vet inte hur det är med dig, men jag lever ofta i att det kommer ett sen. Men ni vet, sen när jag blir föräldraledig, eller sen när allt blir som vanligt igen, sen när jag har semester, då, eller sen när jag blir pensionär, då ska jag, eller sen. Man tänker att det kommer en tid då allting kommer vara så enkelt, då förutsättningarna kommer vara så mycket bättre. Men livet jag längtar efter är här och nu. Här och nu följer vi Kristus. Här och nu så växer andens frukt i dig. Herrens tid är här och nu. Tack Jesus för ditt ord. Tack Herre för din församling. Tack för en gemenskap Herre, där vi stöttar varandra, där vi kan uppmuntra varandra, där vi kan utöva andliga övningar, där vi kan få växa och få bli mer lika dig Herre. Tack Jesus för att vi inte alltid måste pressa och stressa och anstränga, utan att vi får lägga över våra liv i dina händer Herre. Att vi kan få bara släppa allting på dig. Jag tackar för att du har sagt att du vill bära våra bördor. Ditt ok är lätt Herre. Jesus Kristus, var med oss var och en. Du vet vad vi kämpar med varje individ Herre. Hjälp oss Herre att få bli mer lika dig. Att låta din frukt få växa inom oss Herre. Jesus Kristus, jag tackar dig. I ditt namn. Amen.